Jag hade en kompis som gav mig ett bra råd för kanske 10 år sedan när jag festade väldigt mycket och tog ganska mycket droger och sådär. Så vet jag att det var någon kväll vi var ute och jag var helt så, vi måste gå vidare. Och han bara var så, vad fan, du vet, kan vi inte bara lägga ner liksom? Och så sa han till mig, Tone, det finns alltid mer alkohol och droger. Alltså du behöver inte stressa, det kommer alltid dyka upp ett tillfälle igen.
Hej och välkommen hit, Tone Schunnesson.
Tack.
Du är författare och kulturskribent.
Och dramatiker.
Och dramatiker.
Cigarett med Tommy X.
Jag ska köra en full disclosure för er som lyssnar. Tone är inte bara en cool profil som är gäst i podden idag, utan även min privata bästa vän.
Så det får man säga.
Om det blir för internt så får du och jag hjälpas åt att vakta kanske. Och säga till, det här är bullshit, håll käften, det är ingen som bryr sig. Men jag tänker ställa samma fråga till dig som alla andra gäster har fått. Och det är, minns du din första cigarett?
Jag minns den mycket väl.
Mm-hmm.
För att jag planerade för den här väldigt länge.
Wow!
Ja, när jag gick i skolan i mellanstadiet och lågstadiet och sådär. Alltså jag vill inte säga att jag liksom var en mes, för det säger min mamma att jag inte får säga att jag var. Men jag var väldigt försiktig och jag var väldigt så... Jag tänkte väldigt mycket och var ganska mycket ensam. Och...
Introvert?
Ja, lite liksom. Inte hemma så tror jag, men jag var liksom en cooling i skolan. Nej. Och sen så var det som att när jag gick i sexan så fick jag chans på ett nytt kompisgäng.
En imageförnying?
Ja, fast de var liksom inte heller coola, utan det var med att vi bara var ett gäng freaks som hittade varandra. Men då var det nog som att alla såg en chans att bara bryta loss lite från sina kompisgäng som vi alla var mesigast i. Ja. Du förstår. Och då var det som att jag tänkte att cigarett var ju verkligen en sån grej som man visste byggde identitet typ.
Ja.
Och min pappa är till denna dag en magnifik storrökare.
Yes.
Ett paket om dagen minst. Och han hade cigaretter hemma alltid nere liksom vid dörren, fast stod alltid i dörren och rökte.
Vilken dörr?
Alltså i huset där han bodde.
Han bodde i hus. Ytterdörren typ.
Ja, eller så satt han där den då stationära telefonen var. Så hade han ställt en fåtölj framför fönstret. Så satt han där och skvallrade i telefon och rökte ut genom fönstret.
Oj, vilket icke-könsnormativt beteende då.
Jag tror han skvallrade med sina tjejer, men ja, jag håller med. Så det var liksom verkligen en sån stor grej att kunna börja röka. Men jag var livrädd eftersom jag var då inte mesig men lite försiktig. Så var jag väldigt rädd för att stjäla cigaretter. För jag förstod inte heller konceptet bakom. Typ jag var så här, man håller koll på hur många cigaretter man har. Alltså jag förstod inte att det var så här, man vet inte exakt.
Nej, det är ju fan sjukt. Det trodde man när man var liten, att någon räknade dem.
Ja, men precis. Så jag gick så här med hjärtklappning förbi hans bord med cigaretter på typ så i flera veckor. Och sen så en dag var jag till sist så, nu ska jag stjäla en. Typ när han var och handlade på ICA eller något. Och jag bara, alltså du vet, jag kände mig som en sån kriminell.
Ja.
Och så la jag det i min jackficka och så var jag så, på torsdag ska jag röka den med mina nya kompisar. Men sen var det som att jag inte vågade säga till mina kompisar att jag hade stulit cigaretten.
Aha.
Så då var jag bara, för jag tänkte typ så, de kanske kommer tycka att det är, för då hade jag hade varit en väldigt aktiv antirökare innan dess.
Ja.
Jag vet att jag var på en fest, typ den enda festen jag var bjuden på, blev jag ovän med alla för att jag var så, sluta röka!
Aha.
Så det här var liksom verkligen ett personlighetsbyte för mig. Jag tror att alla som är rökare vet ju att det krävs mycket arbete för att bli rökare.
Mm-hmm.
Särskilt om man börjar röka i en sån tidig ålder. Man måste ha tagit cigaretter, man måste smussla, man måste tvätta händerna med granbarr när man kommer hem.
Allt. Oj, är det sant?
Ja. Allt för att inte lukta rök typ.
Aha.
Men jag började jobba, det här var nog ganska tidigt, det här gick jag kanske liksom i sexan. Och sen så i 8-9 så var jag nog liksom...
Alltså jag har ju aldrig behövt smussla.
Okej.
För jag flyttade ju hemifrån när jag var 15 till min moster.
Just det.
Och hon kunde liksom inte kontrollera mig, för det var så här no. Eftersom du är inte mitt barn, jag har inte den. Men samtidigt världens bästa moster och liksom, som tog hand om mig. Så det var ju lite orättvist. Sen var ju jag så där när min pappa bara, men du är dum i huvudet, varför röker du? Det är väl jättekonstigt. Jag bara, du ska skita vad jag gör. Alltså att jag, nej, de jag har liksom aldrig haft någon koll på mig.
Nej, jag hade ju jättemycket respekt. Alltså jag var ju liksom rädd för mina föräldrar. Jag var jätterädd. Särskilt min mamma.
Ja.
Och hon var också typ så, hon verkligen kämpade på ensam med sina tre döttrar och var sjukskriven och sådär. Oh. Så att, att komma hem och då vara rökare, det bara kändes som man sa, det var som att hugga henne i ryggen.
Ett fuck you finger.
Exakt. Så att det var verkligen...
Här får du för din kamp.
Så vi rökte, jag vet att jag och min kompis Malin, vi var så här tre kompisar, jag, Malin och Fanny. Och Fannys mamma var kanske lite mer som din pappa eller sådär. Alltså hon var mer så cool mom typ, som inte brydde sig så mycket. Men Malins föräldrar var väldigt präktiga och så då min mamma som inte ville göra ledsna. Så att jag och Malin stod alltid och rökte med vantar på oss. Så att vi inte skulle lukta rök när vi kom hem.
Även på sommaren?
Nej, men då var det nog mer granbarr och liksom
jag har aldrig hört om granbarret.
Jo, verkligen i jorden. Och så var mamma alltid så, har du rökt? Och så sa jag alltid, nej det är Fanny. För att hon var lite the lost cause. Typ. Oh, så sen shit. När jag kom upp i högstadiet, då var jag nog liksom rökare. Men på vår skola, om de såg oss röka på högstadieskolan, så ringde de hem till föräldrarna.
Men sen snitches.
Eller hur? Men sen så på gymnasiet, då var jag full-blown smoker. För då kunde man bara göra som man ville.
Exakt, det var ju en vuxen stämpel och det grävsta i gymnasiet.
Exakt.
Alltså jag tror att det var då jag började och var såhär, ja.
Ja, men typ varje dag liksom.
Och också så mycket socialt som byggde på det, därför att rökrutan blev en hangout för liksom...
Jag vet, men det blev typ aldrig riktigt det för mig, för jag vågade inte prata med de andra rökarna. Aha. Eftersom min sån lite försiktighet...
Jag tyckte det var en sån himla livet. Fin grej därför att det var, jag gick i ett gymnasium med hälften typ mediaprogrammet elever och hälften frisörelever.
Mm.
Och de i Norrköping då, alla de här frisörerna var liksom typ så, jag tror alla var från Syrien och Shakira var jättestor. Så alla såg ut som Shakira.
Oh my god, alla kallade mig Shakira på min gymnasieskola. Jag var så, sluta!
Men det var liksom så, frisörerna, alla Shakira-tjejer från Syrien. Och sen så var det alla svarthåriga panda, liksom lantisar i media. Och sen var det såklart massa andra program. Men jag tycker att rökrutan där band, vänskapsband över så jävla sjuka gränser. Typ som egentligen är helt onormalt i högstadiet.
Ja, men
eller
lite
i
så
gymnasiet.
Var det.
Att du typ bara, ah, men har du en cig? Då liksom släppte ju, då kan inte den vara emot någon eller så, bla bla bla. Det är ju sån, okej, okay, det var dåligt förklarat.
Nej, men jag håller med dig, att det blev som en liksom en lägereld att samlas kring.
Ja.
Men jag tänker, jag vet att de sålde liksom cigaretter på i kiosken på vår gymnasieskola och sådär.
Det är sjukt.
Och då kunde man köpa det utan att vara 18 liksom. Man kunde till och med krita.
Oj.
Jävlar vad jag kritade många små paket cigaretter där.
Just det, det fanns små, men 10, de kommer jag ihåg. Och sen kommer jag ihåg en tobaksaffär där man kunde köpa cigaretter styckvis.
Just det, men så var det ju väldigt mycket också.
Och det var också i Norrköping och utanför den. Den hade lite så här discolampor och var så här cool hangout. Så stod det bara barn utanför och rökte liksom.
Och sen så mycket krita cigaretter. Typ att jag och Malin och Fanny gick in i typ våra allra horigaste kläder i någon stackars tobaksaffär där det satt någon sån ensam man och vi bara hej. Nej, får vi krita på sig? Och så var de alltid så, nej. Och vi bara, kom igen nu då. Och så fick vi det.
Den kvinnliga sexualiteten som vapen.
Exakt, när man precis hade upptäckt den och bara, det händer något konstigt med alla gubbar när jag gör så här. Och så använder vi det till vår fördel.
Oh, och mörkt att de förmodligen tyckte du var ett sexigt barn, men du upplevde dig själv som en väldigt sexig kvinna med mörkt.
Precis.
Mörkt.
Ja, men så var det. Och många, många sådana små 10 paket cigaretter och Marlboro Light, den lilla paketet.
Oh, oj, man blir nästan lite sugen på en cigarett.
Eller hur? Och så hade man dem i sin lilla sån clutch typ.
Du har ju, så länge jag känt dig rökt,
mm.
vi har känt varandra i, jag tror, 10 år.
Mm.
Vi träffades i Paris,
mm.
där båda bodde då. Där röker man ju jättemycket.
Och där fick man röka inne.
Yes. Men sen har du också under alla år jag känt dig ständigt varit på väg att sluta röka. Eller har slutat, börjat igen. Alltså, hela tiden pendlar i det här. Vad är det som får dig att hela tiden börja igen? Eller liksom...
Alltså jag tror att det som hela tiden får mig att börja igen är väl att jag är beroende.
Mm.
Och det som får mig hela tiden att... vill jag sluta igen, tror jag. Alltså jag har min pappa som en sån rökningsantihjälte. För jag kan verkligen känna att jag är oroad för hans rökning. Han är 71 nu. Och jag kan verkligen vara så att jag vill verkligen att han ska röka. Och jag tänker på hans lungor och jag undrar hur han mår. Och så känner jag typ så, gud, jag vill inte att andra...
ska bli som med dig.
Nej, och jag vill inte heller... Det känns som att ju längre man håller på, ju längre, ju svårare blir det att sluta liksom. Så jag har haft väldigt länge en idé om att jag skulle sluta när jag var 25.
Mm-hmm.
Och sen så kom 25 och gick igen.
Oh.
Och sen så nu när jag fyllde 30, då hade jag varit ihop med en kille ett år ungefär som inte var rökare. Och då hade jag sagt till honom under hela det året, när jag fyller 30, då ska jag sluta röka. Så det var liksom en jättestor motivation för mig att sluta. För att jag ville inte att han skulle tycka att jag hade svag karaktär.
Nej.
Alltså det var som ett lite ytligt beslut kanske. Men sen så var jag rökfri, helt rökfri ett par månader. Och sen så började jag alltid röka typ en cigarett igen när jag dricker. Och sen så är det liksom, och det är så jag röker nu, att jag röker.
Ja, för du röker inte så mycket.
Nej, utan det är ju liksom när jag dricker eller när jag är under extremt stor inre stress typ.
Det har jag alltid tänkt, för jag har ju sån lite den, alltså typ mitt rökande går aldrig att hålla på en normal nivå.
Nej.
Utan då är det mer som att så här, det är bättre att jag inte röker alls, så här, out of my system. För, men vissa är sådär, som du, man kan röka två cigg en dag, eller fem om du festar, det är så konstigt.
Men det som irriterar mig är att jag hela tiden tänker på cigg. Första gången jag skulle sluta var jag nog 21 typ. Och då kom jag ihåg att jag verkligen hade en jättestor identitetskris, för att jag verkligen märkte hur, jag menar, att jag verkligen började röka när jag kände mig så ganska utanför och mesig och introvert, och att jag inte liksom hade riktigt, du vet, inget skydd mot världen riktigt. Och så började jag röka. Det var ju såklart inte bara det, men rökningen blev som en sån symbol för att vara så här fri och självständig och typ fuck you och bla bla bla.
Mm. Och typ här, ni behöver inte oroa er att jag är någon jävla hopp eller våp, utan exakt. Här går jag och röker.
Och bara tjena. Och jag tror att den kampen med att typ göra upp med rökandet som identitet har nästan varit den svåraste liksom. Och nu tvärtom, sen jag fyllde 30, tycker jag att det har slagit över, för nu tycker jag rökande är en sunkig identitet.
Innan du och jag blev liksom bästisar, som var för 5 år sedan kanske, då var jag väldigt så fast i ätstörningar, fortfarande väldigt ätstörd beteende. Och även om jag typ, okej, det var inte som när jag var tonåring, så var det liksom ändå min sorts golden standard. Typ, och om man inte nådde upp till sitt ideal som man hade, som är helt sjukt nu i efterhand, så var det liksom, då var det inte så jättestor poäng att ta hand om något.
Mm.
Och då lärde du mig att så här, men det är liksom okej att jobba på sig själv. Om du är ätstörd och tänker massor på det här, så finns det en massa andra saker du kan tänka på eller förbättra, eller liksom man kan röra sig, man kan röka mindre, man kan dricka mindre, alltså typ alla sådana saker, gå till terapeut. Mm. Det finns ju saker att jobba på.
Mm.
Och jag har varit från början felprogrammerad, tänker jag, som ätstörd, att man bara, men okej, om jag inte når upp till mitt ideal som är att väga 50 kilo och se döende ut och vara helt vit, blek liksom, då behöver jag inte tänka på någonting.
Mm, just det.
Så då, det kände jag var en sån himla så underbar sak att lära sig. Jag vill tacka dig för det.
Oh,
men sen vill jag också fråga dig, varifrån fick du den, vad ska man kalla det? Du har som någon kraft, en inre kraft.
Jag vet inte, jag tänkte faktiskt på det nyligen, för att jag förändrade också mitt liv ganska så snabbt och sådär nyligen liksom. Eller så, jag avslutade en relation och gjorde det ganska så effektivt och bara. Men jag tror att det är som att jag bara flera gånger i mitt liv bara drabbas av sådana starka, bara gud, men det kan inte vara så här typ. Och så är det som att det är bara som en sån inre grej som är så, nu måste det vara annorlunda. Och jag tror det handlar jättemycket om att jag har som en sån, alltså, jag har typ som en sån dröm om livet, att man är typ med alla sina vänner runt ett jättestort bord och typ i Provence. Alltså jag har som en sån fantasi om livet som jag tänker att jag hela tiden arbetar mot liksom. Som handlar om att vara nära varandra och tycka om varandra och kunna vara en person som typ tycker om andra människor och släpper
och
in andra människor.
Och tycka om sig själv.
Precis.
Men också att på vägen till att tycka om sig själv, så har du lärt mig att man kan vara snäll mot sig själv för sin kompis skull. För du hör ju ett uttryck som är, säg inte så min kompis, om jag sitter och pratar skit om mig själv.
Ja, precis.
Jag är så jävla ful, varför skelar jag, varför är jag tjock, varför är jag sånt här hår, bla bla bla, vad är det nu jag säger. Och du bara, säg inte så om min kompis.
Mm.
Och då blir det så här, you got me there, för att jag kan ju inte säga så om din kompis.
Nej, precis.
Och då blir det så här, man kan liksom, man kan vara snäll mot sig själv för sina kompisars skull om man inte orkar eller kan just då vara snäll mot sig själv.
Ja, men det tror jag jättemycket, för att jag vet i början av mina 20 år, eller vad det heter, i början av mina 20s, så var jag mega deprimerad under flera år. Och det som slog mig efter att jag kommit ur den depressionen var hur osoft jag hade varit mot alla jag tyckte om. Alltså, det är ju inte det första man tänker på i en depression, och det är inte det första man bör tänka på.
Nej.
Men i efterhand kunde jag se hur liksom Ja, men att jag inte hade varit att lita på, att jag hade försvunnit i långa perioder. Jag lånade pengar som jag aldrig betalade tillbaka, jag dök aldrig upp. Alltså jag hade så ganska osoft beteende som egentligen utgick från att jag trodde att ingen brydde sig om mig. Mm. Och jag tror att när jag insåg hur jag hade varit under de åren så både skämdes jag såklart. Men jag blev också så tacksam över att så många människor
orkade ändå.
Och, typ. Och jag var alltid så arga på alla som alltid ringde mig och ville ses. Och sen så nu i efterhand så är jag bara så lycklig av att det var så många som orkade ringa mig och orkade ses liksom. Så jag tror att det är som en sån grej jag försöker, sen jag lärde mig den eller insåg det, jag bara försöker bära med mig genom allt, typ.
Det smittar ju väldigt mycket.
Ja, och att det alltid finns någon som ändå bryr sig, liksom. Och att när man inte... Och att man kan försöka se sig själv genom... Jag kan försöka se mig själv genom dina ögon, till exempel, när mina ögon är bedrägliga. Och,
ja.
Och där tänker jag också med typ som att börja sluta röka, eller om man har problem med alkohol eller droger eller andra, liksom... ätstörningar, eller att man kan vara så att det också är en sån försöka och misslyckas period. Det gör ingenting om man misslyckas, för då kan man bara försöka igen, typ.
Mm.
Man behöver inte tycka att man är världens största idiot för att jag skulle sluta röka, men nu börjar jag igen. Utan man kan vara så, bra kämpat, nu börjar vi om. Alltså att man kan vara lite förlåtande mot sig själv.
Men det är det jag tror också finns i den allmänna, liksom, vad ska man säga, viben, eller i konceptet sluta röka. Mm. Det är väldigt oförlåtande.
Mm.
För du ska sluta röka och du ska börja träna samtidigt och köpa nya möbler hemma. Eller typ, ja. Det är så inbäddat i allt den här lifestyle, liksom, beteendet som man försöker få folk att syssla med. Så rökning är ju en ganska så också, men det spelar väl ingen roll om jag röker, jag bara fortsätter. Jag sitter här, jag är mitt vanliga, gamla, trötta, äckliga jag. Vad spelar det för roll, typ? Men alla som lyssnar och som kanske funderar på, ska jag sluta sådär? Tänk på att man bara gör det och så fail, an error. Det går att göra det igen, typ. Eller liksom, ha inte så höga förväntningar på sig själv.
Jag hade en kompis som gav mig ett bra råd för kanske 10 år sedan när jag festade väldigt mycket och tog ganska mycket droger och sådär. Så var det, vet jag, att det var någon kväll vi var ute och jag var helt så, vi måste gå vidare. Och han bara var så, fan, du vet, kan vi inte bara lägga ner, liksom. Nej, men vi måste. Och så sa han till mig, Tone, det finns alltid mer alkohol och droger. Alltså du behöver inte stressa. Det kommer alltid dyka upp ett tillfälle igen. Och så försöker jag tänka ibland när jag får panik över att sluta röka, för jag kan vara så, kommer jag aldrig mer få röka? Och då försöker jag bara tänka... Alltså jag vet, jag har kompisar som varit i AA och sånt. Som har lärt mig det, typ att man är så... Idag ska jag inte röka. Nu ska jag inte röka. Och det kommer alltid finnas mer cigaretter. Jag kommer alltid kunna gå och köpa cigaretter. Jag behöver inte vara stressad. Jag behöver inte känna mig hiad att jag måste röka just nu.
Nej.
Vill jag röka imorgon så kan jag göra det. Jag tycker verkligen att det är helt otroligt att du har slutat röka.
Mm.
För du var verkligen en dedikerad rökare.
Verkligen.
Alltså jag vet när vi skulle flyga till New York. Triggervarning. Jag vet att man inte får flyga längre. Men då, det var ju liksom ett samtalsämne vi hade flera veckor innan. Hur du skulle göra med cigaretter på flyget.
Aha, var
alltså,
det?
Ja, du var så jävla stressad över det och bara...
Oj.
Och jag var så här, du kanske kan snusa. Du bara, nej det går inte. Och alltså, och
ja, för man blir liksom så nipprig.
Ja, men jag tänker också att man är så, det som jag hatar mest med cigaretter, att man alltid bara tänker på cigaretter, typ.
Ja.
Det är ju verkligen ett exempel på det, att vi skulle åka på semester och du var så, vad fan ska jag göra på flyget, typ.
Oh shit, det har du faktiskt inte, eller det har du rätt i, det hade inte jag tänkt på. Undra var, alltså jag har åkt tåg efter att jag slutat röka.
Mm.
Och det var liksom första gången så kändes det snopet att kliva av och inte tända en cigg. Men nu åkte vi tåg till Göteborg förra veckan och det... kändes inte alls snopet, eller så. Jag tänkte inte ens på det.
Nej, istället åt vi en närorik linssallad.
Just det, på tåget.
Mm.
Men jag tänkte annars, den här, när man kliver av en lång tågresa på 5 timmar och så tänder man en cigg på perrongen i en ny främmande stad, det är ju jättehärligt. Men det var lika härligt ändå.
Utan
ciggen, ja. Och till och med mycket... Alltså, så här, en fördel med att inte röka, man är mycket mindre stressad.
Verkligen.
För det försvinner ett helt lager av sån, liksom, hemnyckeladministration. Man är ciggen, min tändare, kan jag låna tändare av dig? Oj, nu måste jag gå av här. Alltså, det är så mycket sånt, man bara kan chilla lite mer. Jag känner mig mer som en så jobbig man, typ douche.
Jobbig.
Nej men typ så går jag för sakta, jag kanske är i vägen här, jag har ingen bråttom någonstans, jag har inga cigg jag ska röka.
Ja, vad härligt, du är mer närvarande helt enkelt.
Mer närvarande, men också typ så, är det en styrka jag haft innan att jag är stressad och går som en hackspett typ 200 km i timmen. Bara vill byta plats på festen hela tiden för att arbeta mig mot balkongen. Är det liksom...
Jag tycker fortfarande att du är väldigt energifylld.
Okej, bra.
Så det tycker jag inte har.
Tycker du att jag har förändrats på något sätt?
Sen du slutade röka? Ja, men det var ju verkligen som att du var en nästan militant rökare innan. Och det, jag tror det är det som är den största förändringen. Och det är därför också det känns så otroligt att du har lyckats sluta röka så bra.
Ja.
För det känns nästan som att det var politiskt för dig att röka.
Alltså jag är ju lite så skäms över det. Typ många av musikvideos jag har regisserat är det ju liksom... Då kände jag också militant rökare. Som...
Vet vem du var? Alltså alltid, jag är ju från Malmö och jag har varit på mycket sådana Kiviksmarknad och sådana sommarmarknader som finns i Skåne. Och då säljer de alltid sådana t-shirts som en viss sorts killar köper som det står så. Jag älskar djur och så är det bild på kanin och så står det men god sås till. Den var du fast i rökvärlden.
Jag älskar cigg. Jag kan inte komma.
Nej, men det, du förstår att man verkligen är så... Jag är minsann köttätare. Jag är minsann rökare. Och jag vet att också inför att paret som du bor i kollektiv med, inför att de skulle få barn, då var du ju liksom aktivt arg på barnet för att det skulle, innan det kommit.
Just ja.
För att du inte skulle få röka inne.
Men till slut, när det föddes och var världens gulligaste, min lilla ögonsten, så unnar jag barnet en rökfri uppväxtmiljö.
Och jag tycker framförallt att jag tror typ det som jag tycker om med att du slutat röka, det kanske är så, det kanske inte märks utåt, men att jag föreställer mig att det också betyder att du bryr dig lite mer om dig själv. Och det, och det känns som en stor förändring du har gjort i livet överlag. Som kanske inte märks i din personlighet, men som märks i hur du lever ditt liv. Och det känns jätteinspirerande.
Tack så jättemycket. Jag tror att jag laddade om för 30 år till. Alltså att jag trodde jag skulle leva till jag var 30 kanske. Och sen bara, vad fan?
Vi kan väl satsa på 60 år till.
Ja, men att man fortfarande här och är lite förvånad och bara, kanske borde se över liksom rutinerna om det ska gå 30 år till. Och det kanske inte har så mycket med mig personligt att göra hur jag är, utan mera åldern.
Ja, men också tänker jag, alltså det som vi pratade om innan, att man kan förändra hur man är och att det behöver inte vara så. Allt måste förändras idag, annars är det inte värt, utan att, att leva också är... Att vara i den förändringen och att det också är spännande att förändras och att det får ta tid. Och...
Det är jättespännande med förändringen.
Jag läste någonstans typ att det var så att man ska bara göra en förändring i taget. Och det kan jag känna att jag, och jag tror många misslyckas med, som du sa innan, att man är så, jag ska sluta röka, jag ska börja träna, jag ska äta 5 grönsaker om dagen. Och så bara blir det för mycket och sen så bara misslyckas man och så skiter man i allt. Liksom. Men det känns som att du verkligen har varit så, nu ska jag sluta röka, nu ska jag göra det här. Alltså att du ger dig själv tid.
Röker någon av dina karaktärer?
Ja, det får man absolut säga.
Och var det svårt att ta ställning till när du skrev? Tänker du någonting på vad man ger för...
Nej, men vet du vad? Nej, vet du. Jag tror så här. I Tripprapporter, som är min debutroman. Hon karaktären där. Jag vet att hon röker. Men jag tror... Jo, jag skrev ut någon gång att hon rökte. Men jag var jättemån om att inte... göra någon sån romantisk Per Hagman-grej kring rökning. Bara av estetiska anledningar. För jag tänkte att den karaktären är så jävla far out. Så hon skulle aldrig romantisera en sak som cig. För det är ungefär som att dricka vatten för henne. Så att det var liksom, det var viktigt för mig att hon rör. Eller hon är självklart en rökare. Men inte som en sån här uppseendeväckande grej. Utan det är mer som att det kommer modersmjölken.
Ja. Jag har ju tänkt mycket på sånt att man bara... Det är ett väldigt lätt grepp att ta till om någon ska vara cool. Eller liksom, även när man stylar mode eller liksom sånt där det inte finns en berättelse så. Men det är ett ganska sånt, här är ett kännetecken på att den här personen är cool och farlig och skiter i vad folk tycker. Så har jag jobbat med Nannas och hennes podd Punani 99 och gjort så här små reklamfilmer till den. Och hon har haft så spånmöte och jag bara, men någonting med Punani och Sigg, att hon inte har råd med Sigg. Och hon bara, men Punani röker inte. Och jag bara, va? Och det är ju verkligen så en ny generation då. Därför att i min värld så den här karaktären på Nanny 99 är ju självklart en rökare. Mm. Och går i gymnasiet och röker. Eller är på massa svartklubbar och röker. Och så, nej. Nej. Hon är liksom, hon är en 18-åring eller vad hon är som är idag. Och då röker inte den coola 18-åringen. Och det är ju lite spännande.
Ja, men verkligen. För det känns ju som att cigarett verkligen har varit en sån symbol för att vara rebell typ. Men nu är det kanske mer, särskilt om då som jag tänker på Nanny under så Stockholms tjej liksom. Så är det kanske mer sunkigt.
Ja.
Eller, fast, alltså vet du vad? Det känns också som att jag undrar om jag har varit del att göra sunkigt ute. Typ.
Vad sa du nu?
Att... om jag har varit en del att göra det sunkiga ute. För att jag menar, det känns som att sunkigt var ju coolt för, men nu känns det som att det fräscha eller det som verkar fräscht är det som är poppin. Men jag vill verkligen säga att jag är emot rökning. Jag tror att jag landar i det.
Att du landar, alltså rökning...
överlag.
Ja, det är ju klart.
Man dör ju.
Ja.
Alltså det är helt sjukt. Och jag kan inte fatta att jag jobbade så jävla hårt på att stjäla den där knyggliga cigaretten som jag rökte ensam i en buske. Och det var bara starten på typ ett problem jag antagligen kommer klura på tills jag dör.
Ja.
Att jag kommer att sluta, börja. Ska jag börja igen? Ska jag sluta igen? Och så där kommer jag liksom hålla på.
Men tror du att det kommer bli lättare för dig att totalt sluta nu när det till exempel blir förbud på uteserveringar?
Ja, jag hoppas det.
För jag är ju kluven i det i och med att jag är jättemycket emot förbudet.
Mm.
Samtidigt så var ju en av anledningarna till varför jag slutade i vintras för att jag skulle slippa deala med det här förbudet när det trädde i kraft.
Ja, det är jobbigt att deala med, jag håller med.
För jag blir personligt upprörd varje gång jag tänker på det och tänk vad skönt för mig att slippa det och då slutade jag röka. Så på ett sätt har det ju haft sin kraft.
En oanad konsekvens kanske skulle vara att man slutar dricka. Alltså, för ibland kan jag verkligen känna att jag kan vara så... för nu är det mer som att jag bara, nej men jag röker bara typ 2 cigaretter när jag dricker. Det kanske är min nya så inofficiella regel.
Ja.
Men nu kan jag till och med känna att jag så vill provocera fram att dricka mer så att jag får röka.
Ah, ett missbruk leder ett annat.
Precis.
Hand i hand.
Mm.
Tack för att du kom.
Tack Tommy.
Cigarett är en podd som görs av mig, Tommy X och produktionsbolaget Filt Hinterland. Producent var Moa Sultanian Magnusson och musiken gjordes av Fiona Fitzpatrick. Vi hörs!